Hej och välkomna till faktiskt dagens andra avsnitt av Modiga människor, avsnitt 67. Och i det här avsnittet så får ni träffa läkaren Sture Blomberg. Han är specialist i anestesi och intensivvård samt docent samt mycket, mycket mer. Innan vi får träffa honom så vill jag bara påminna om att gå gärna in på YouTube-kanalen. Och klicka i prenumerera-knappen för er som inte har gjort det. Och så vill jag berätta att avsnitten håller liksom på att läggas ut på Rumble efterhand. Samt att vi finns på Spotify och Podbean. Sen bara att komma ihåg att kanalen växer ju bara genom ert stöd. Både som tittare men även ekonomiskt. Så jag tänker att varje bidrag räknas verkligen och att tillsammans så får vi den här kanalen att växa. Nu till dig, Sture.
Okej.
Okay. Så, okay. Hey. Varmt välkommen.
Tack.
Åh, herregud, du har skrivit så mycket och jag har försökt plöja en del. Men ja, jag har också gått igenom. Du har ju en gedigen bakgrund med, som jag förstår är en väldigt lång och omfattande utbildning.
Ja, det kan man säga. Jag började läsa medicin 1966 på våren i januari.
Men jag bara försökte sammanfatta. Så vill du berätta bara lite kort om din bakgrund som läkare?
Ja, jag började läsa i januari 1966 och var klar 72-73, så där, och tog min examen senare. Och sen började jag jobba som kirurg och gynekolog, och min målsättning var att jag skulle bli u-landsläkare faktiskt. Jag skulle bli kirurg och gynekologspecialist tillsammans. Nu blev det inte så därför att jag blev gynekologspecialist, men sen växlade jag om och blev så intresserad av intensivvården. Och det låg lite bättre till för mig därför att intensivvård handlar väldigt mycket om fysiologi. Det vill säga det är alla organens samspel med varandra. Så att jag blev faktiskt väldigt intresserad av detta och bytte specialitet sen och har jobbat som anestesi- och intensivvårdsläkare sedan 1980. Och sen så blev det inte u-landsjobb då, därför att den här med HIV kom emellan och jag var ängslig för sånt, och så fick jag barn. Och jag började ställt forska på svåra hjärtsjukdomar, som jag utvecklade en metod hur man skulle behandla svåra hjärtsjukdomar med en enkel bedövning i ryggen. Man kan alltså bedöva hjärtat och då genomföra mycket svåra operationer utan att hjärtat blir påverkat. En av de svåra sakerna tidigare var ju att när patienten var hjärtsjuk så kunde man inte operera patienterna. Därför att det var alltså farligt. Om man då lägger en bedövning över hjärtat så når inga farliga nervimpulser till hjärtat. Utan hjärtat är då skyddat, och det innebär att man kan operera mycket, mycket mer. Och på grund av just den här metoden så fick jag åka till Los Angeles på UCLA, som ett stort universitetssjukhus, och var där några år och forskade och jobbade kliniskt på thorax där. Sen har jag kommit tillbaka till Sverige och jobbat med intensivvård sedan dess. Och sen har jag vikarierat på lite olika ställen emellan. Då man är ju ledig vissa veckor efter man har haft mycket sjuk. Så det har jag gjort. Och nu är jag pensionerad, men jag höll faktiskt på att jobba ända till för 2 år sedan innan coviden kom. Och jobbar mycket i Norge som anestesiläkare och intensivvårdsläkare där. Sen har jag gjort en del andra volontäruppdrag i olika länder, med det vill säga olika organisationer som gör volontärarbeten på andra länders befolkningar, till det jag har gjort. Så, och nu ägnar jag mig ganska mycket åt att faktiskt läsa medicinsk litteratur, för jag är fortfarande väldigt intresserad av den medicinska vetenskapen. Jag tycker det är väldigt roligt.
Ja, du skriver ju, inte minst, alltså, du skriver ju jättemycket.
Ja. Ja, det är klart. Jag har ju varit lite intresserad av andra frågor från början. Mitt stora intresse har ju varit inte bara vetenskap utan också religion och det andliga. Och jag har, kan man säga, jag är intresserad av mellanområdet mellan det andliga och det materiella. Och jag skrev huvudsakligen om detta förut. Men nu kom covid in emellan och då känner man att jag vill börja skriva de här sakerna också. Mm. Det är mycket sånt.
Mm. Så vad våren 2020,
ja.
Vad rörde sig i dig då?
Det var, jag hade ju jobbat med i Norge med svårt sjuka patienter med sepsis, alltså septisk chock. Mm. Och då var det så att vi hade ju arbetat i två, tre år faktiskt med en helt ny metod för att behandla septisk chock. Septisk chock är ju någonting som jag stött på ända sedan 1980. Det, under 40 år har det inte hänt någonting praktiskt taget, eller väldigt lite. De har en mortalitet på cirka 40%. Den känslan för mina egna patienter har jag inte riktigt haft, men det är väldigt hög mortalitet i alla fall. Om, när de har en septisk chock så vet man att mortaliteten ökar med 8% för varje timme man väntar med detta. Och de dör oftast kanske efter långtidsbehandling med intensivvård under 2-3 veckor. Sen så får de njurskador och allt sånt där, de får multiorgansvikt och så. Vi började då med en metod som utvecklades i USA med att ge C-vitamin till de här patienterna. Vi hade 69 patienter och jag var helt förundrad över vilken effekt detta hade, för jag hade inte en aning om detta. Mm. Och de erfarenheterna kom jag med, och jag hade faktiskt skrivit ihop ett kompendium, och det finns på min hemsida för lokalt bruk och för läkarna på det sjukhus jag jobbar med, för att de måste också ha en teoretisk bakgrund. När de behandlar patienter räcker inte bara med enstaka artiklar, man får gå igenom litteratur. Och det gjorde jag då. Så att våren 2020 så hade jag detta bagaget, och sen blev min syster väldigt sjuk. Hon var en av de allra första fallen, måste ha varit i USA, i Denver, som blev svårt covid-sjuk. Alltså. Och det var en väldigt chock. Den 6 mars var detta som hon blev riktigt, riktigt dålig 2020. Och hon var den andra patienten på det sjukhuset, men den första som var riktigt svårt sjuk. Och då var det så att jag följde ju detta varje dag. Hon var extremt sjuk. Hon hade 100% syrgas i faktiskt 9 dagar och väldigt höga tryck. Du vet, när man ska få in luft i lungorna så får man öka ett positivt övertryck för att få in luften. Och det får man inte ha för högt, därför då motverkar man att hjärtat återfylls med blod. Så att man kan också spränga lungblåsorna. Så man får inte ha för höga tryck. Men hon hade väldigt höga tryck och låg väldigt illa under många dygn här. Och det blev ingen ordning på detta, och jag kände att jag måste ingripa, och det gjorde jag. Jag skrev brev till dem och sen startade man en annan behandling, och nu är hon helt frisk, och det finns på min hemsida allt detta. Så den erfarenheten hade jag då i våren 2020. Mm. Så såg det ut för mig. Sen blir det fler och fler fall. Jag har ju inte behandlat de här fallen i covid-19. Jag har inte arbetat som läkare under covid-19. Även här. Så jag har inte varit aktiv alls. Min fru är också pensionerad nu, så att så de erfarenheter har jag inte.
Nej. Men du har studerat och satt dig in i saken.
Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort ganska mycket nu, tycker jag. Alltså, våra egna doktorer har ju inte riktigt tid med detta idag. De har ju stått med arbetet ända upp i halsen. Jag tror att de har haft väldigt ont om tid att sätta sig in i allt detta teoretiska. Mm. Och då har jag känt att jag kan komma med ett litet bidrag, för jag har haft mycket mer tid att göra detta. Om du nu läser. Så jag tror att det är väldigt mycket privatpersoner som läser. Att jag ser att min sida besöks väldigt mycket. Och jag har fått faktiskt brev från enstaka läkare som tackar mig för detta. Och så den läses ju mer och mer. Men våra egna doktorer som sysslat med detta, de tror jag har haft alls mycket att göra för att kunna sätta sig in i allt det teoretiska. De lyssnar på varandra, hör vad ena tycker och så, och de har inte hunnit med. Så tror jag att det har varit. Mm. Den medicinska litteraturen är ju så oerhört omfattande. Det växer ju lavinartat här. Så att det...
Mm.
Ja, så tror jag att det
var. Ja. Du var ju med i somras och skrev en debattartikel om ivermektin.
Ja.
Och det var ju en ganska tuff titel på den, att ivermektin kan vara slutet på covid-19, tror jag.
Ja.
Eller,
ja. Alltså, ja. Jag tror att det är så faktiskt idag. Jag har ju gått in och läst mycket. Nu kom de artiklarna, det var en stor revieartikel från den här gruppen som kallar sig Frontline Doctors. De har ju satt sig in i väldigt mycket, följt den här lite mycket. De gjorde en väldigt intensiv och fin review, alltså summering av litteraturen. Den kom faktiskt i december 2020 faktiskt. Och sen har det hänt väldigt mycket mer. Men om man tittar på de resultaten, de har ju alltså enormt fina resultat, tycker jag, på både laboratoriestudier på virus, och de har också som profylax, och de har när det gäller behandling av svårt sjuka, lindrigt sjuka, och även när det gäller post-covid-patienter. Så jag måste säga att jag föll helt för den litteratur, den dokumentation de har. Sen kan man alltid hitta studier som inte visar samma resultat, men för mig är det så att negativa studier har inte samma giltighet som positiva studier, och det ligger i statistikens natur att det är på det sättet. Mm. Man kan alltid hitta studier som motsäger detta, men det enklaste som finns är att göra en dålig studie, då kommer den alltid motsäga detta. Dåliga studier motsäger alltid de här fynden. Så att det finns tillräckligt material. Sen har man visat då i Indien med Uttar Pradesh en befolkning på 240 miljoner, alltså 2/3 av USAs befolkning. Att när man började med vaccinationerna, då steg antalet covidfall. Men när man gick tillbaka till de här tidiga ivermektin, vilket WHO inte ville att man skulle använda sig av, Då rasade siffrorna. De har ju nästan inga döda överhuvudtaget i den staden. Om man jämför med USA har det enormt mycket, mycket, enormt mycket hög dödlighet av covid än vad de har i Uttar Pradesh. Det hände samma sak i Peru och det hände samma sak i Brasilien. Man hade flera orter, flera stater där som gick ut och delade ut ivermektin gratis till befolkningen. Och det droppar ju alla smittofall direkt. Det fanns en studie från Argentina som jag läste tidigt då. Och det visade att de hade 1200 hälsoarbetare. Och 800 av dem fick ivermektin. En liten dos, vi kallar det högdos, det är 0,4 milligram per kilo. Det är ungefär 12 milligram två dagar i rad. Och sen en gång i månaden eller en gång i veckan. Mm. Och det visade sig då att av 800 av hälsoarbetare som fick ivermektin så var det ingen som blev smittad. Och de andra 400 som inte fick ivermektin så var det 58%, det vill säga 216 personer som blev covid-smittade. Så det har en enormt gynnsam effekt när det gäller profylax och även behandling, svårt sjuka och enkelt sjuka. Mm. Så det finns mycket litteratur om detta. Jag har inte läst allt som har kommit nu senare tid, men det jag tycker att det finns överväldigande bevis för detta. Och jag, för den titeln som vi skrev, den gäller fortfarande.
Mm. Men jag vill bara säga att det är en läkare vars syster faktiskt la ut sin egen solskenshistoria, Annika Roman. Ja. Där hon... Och jag vet att hon också har hört av sig till media för att få berätta den här historien.
Ja.
Hur fick hon det? 8 månaders långtidscovid.
Ja.
Och med en tro på att hon inte skulle klara av någonting.
Nej.
Efter en väldigt kort tid är helt återställd.
Ja, det gick bara på några dagar. Jag läste den för sen Roman han la ut den och jag läste faktiskt den. Mm. Och sen skickade jag faktiskt den historien om det här post-covid-patienten till en bekant jag har faktiskt. Mm. Som driver en mycket besökblogg faktiskt. Han har skaffat ivermektin till mig, så jag har det hemma som om jag skulle behöva det. Och han skaffade det när han var i Europa. Och han berättade länge då per brev att hans syster kände sig väldigt deprimerad och kände att hon saker och ting började ta slut när det gäller minnet och alla sådana här saker. Hon har inte haft covid alltså, men det är intressant i alla fall. Och jag lämnar den här historien om Annika till honom som du nu pratar om. Mm. Och då visade sig att de beslöt sig, de hade beslutat sig när de skulle sätta Frankrike nästa gång att de skulle ta den här ivermectin som de hade som profylax för att inte bli smittade när de kom till Frankrike. Och då skriver han, när han fått det berättelsen med att hans hustru, hon blev helt annorlunda. Alla de här problem som hon hade haft med minnesförluster, hennes franska hade liksom, som var väldigt briljant tidigare, hade försvunnit, den kom tillbaka. Hon var helt förändrad av detta. Så det innebär, tror jag, att ivermectin kan ha en annan potential än vad vi tror. Det har visat sig då när det gäller att bota svårt sjuka till exempel. Vi vet ju om ivermectin att den kapslar in spikproteinet och hindrar detta att gå in i den så kallade ACE2-receptorn. Det vet vi. Och det är så man tror att den verkar. Men den verkar ju också på patienter som är svårt sjuka. Och inte bara påskor utan de som är svårt sjuka. Det har en enorm effekt på dem också. Och det kan ju inte vara effekten av att hindra spikprotein. För spikprotein och virus är för länge sedan döda. Det är ju så med covid-19. De svåra symptomen kommer ju inte när virus lever utan när virus har dött. Det är en svårt hyperinflammatorisk tillstånd som kommer efter att alla virus är döda. Och där har då ivermectin tydligen en stor effekt. Och vi vet inte vad det beror på, men det är mångfacetterat detta. Jag tror att den har en potential som ligger utöver detta att hindra spikproteinet att komma in i ACE2-receptorn in i cellerna. Mm. Så det är väldigt intressant också.
Då kan jag inte låta bli, du säger ordet hindra.
Ja.
Någonstans här så har de faktiskt försökt hindra oss från att ta del av den här medicinen som jag förstår från början i alla fall var väldigt billig och lättillgänglig.
Ja, det var. De hade den i Indien innan de började med vaccinationerna och de hade inga fall då. Så de började med vaccinationerna så blev fler och fler fall. Och sen har de gjort att Pradesh gått tillbaka till ivermectin och då försvann alla fall. Praktiskt då, det går att studera detta. Men orsaken till att det är så, det beror ju på att den här, och du talade om detta tidigare, det beror ju på att för att man ska kunna ge vaccination så måste det vara så att det får inte finnas någon annan behandling. Det är därför man bekämpar ivermectin så mycket. För då, om ivermectin fungerar så behövs inte vaccinationer och därför bekämpar man ivermectin så väldigt intensivt. Det är från WHO där till exempel Bill Gates har stora ekonomiska intressen. Så att det är orsak till, det ligger ekonomiska intressen tror jag bakom detta. Det kan ligga andra intressen också, men säkert ekonomiska intressen av att man får inte ha en det får inte finnas någon behandling som kan vara verksam. Därför då kommer vaccinationen att upphöra.
Jag tänkte, du nämner WHO, World Health Organization.
Ja.
Ja, Världshälsoorganisationen.
Ja. Ja.
Som är med och stöttar att förhindra ivermectin.
Ja, så är det.
Jag tänker att det får tala för sig själv, men ja.
Jag kan väl säga, jag har inte särskilt goda tankar om de här organisationerna. Jag tror att det är byråkratiska kolosser, tror jag. Och vi hade ju en kvinna som var revisor, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu, i FN. Hon berättar ju hur FN fungerar till exempel. Det är samma sak där. Det är en byråkratisk koloss som försörjer väldigt många människor med höga löner som har väldigt liten effekt när det gäller människors hälsa eller människors välbefinnande, tror jag.
Mm.
Jag kan inte säga att jag kan förebevis, men jag personligen har idag inga höga tankar om varken WHO eller FN idag. Det har jag haft, men jag tror att det är så med väldigt många organisationer att det hand så byråkratiseras de och de stelnar i sin form på något sätt. Så tror jag det är väldigt mycket.
Ja, jag håller faktiskt helt med. Det är som att när allting börjar rämna på något sätt så ser man att allt är inte av godo.
Nej.
Du har skrivit några jätteintressanta saker. Jag funderar på vad ska den här, det du har skrivit om transhumanism.
Aha.
Ja.
Ja, det var en översättning som jag gjorde från en doktor som heter Sherry Tenpenny. Och det är ju faktiskt så att det finns ju vissa personer högt upp som vill göra om människan till ett mellanting mellan människa och maskin. Mm. Och den som talas om, och det talas öppet om detta, han heter ju Ray, ska vi se, vad heter han nu, det är mitt tyska namnet här, plötsligt glömmer jag det. Kanske har det framför dig.
Jag har det var vetenskaps precis, nu har vi på film här.
I alla fall, han sitter högt upp, han fick ju ta hand om Artificial Intelligence på Google 2012. Och han har skrivit i en bok att han vill göra om människan till ett mellanting mellan. Alltså, de här människorna som sitter där, de tror inte på en gud, till exempel, det gör jag. Mm. De tror inte på en gud, och det är, eftersom människan har kommit till av en ren slump, enligt deras teori, det är en ren slump, så skulle människan må bra av att få utnyttja ingenjörsvetenskapen, förbättra människan. Nu tror jag inte att vi är i bilden med slumpen, jag tror att Gud har skapat oss på ett ganska perfekt sätt. Men de här människorna, de tror alltså att människan då är oförkomlig, det skulle bli mycket bättre om man kunde gå in och använda sig av datorkraft i människans hjärna. Så det är där det här BEP kommer in. De vill alltså göra en människa som är 2.0, människa 2.0 helt enkelt. En förbättrad människa. Och då behöver man inte lära sig någonting. Man kan hämta allting från molnet, precis som datorn hämtar från molnet direkt. Va? Det vill man. Problemet med detta är då, som hon säger, om vi kan hämta saker från molnet, så kanske molnet kan hämta saker från oss. Alltså. Och vem är som bestämmer vad vi ska få ta ifrån molnet? Och vem är som ska styra våra tankar? De har alltså kommit väldigt, väldigt långt idag med forskning på sådana här nanobotar. Och det finns en doktor som heter Carrie Madej, en amerikansk doktor som har pratat flera gånger om detta. Hon är väldigt insatt i detta. Och det beror på att hon försökte en gång bli rekryterad av de här människorna som sysslar med det här, att göra om, alltså använda sig av artificial intelligence och försöka sammansmälta detta med människan, göra en människa 2.0. Alltså. Och hon blev kontaktad, hon drogs in, men hon blev ganska förfärad över vad hon fick höra, vilka målsättningar de här människorna har. De är alltså säkert i god tro och vill förbättra människan genom att förändra henne. Hon har spelat in flera saker av de här lektionerna och jag har sett flera av de här sakerna. Det finns en enorm kunskap om vad man kan göra i en människas kropp. Enorm kunskap. Jag har förstått det alltså. Och det har inte vi sett, men jag tror att detta kommer att komma ut. Och jag tror att detta görs, faktiskt inte av ondska, men av välmening. Men väldigt mycket av det som görs av välmening kommer ju ibland att visa sig vara felaktigt. Alltså. Kan få katastrofala effekter därför att man sitter inte inne med alla kunskaper. Mm. Så jag är väldigt skrämd av detta med transhumanism. Det har skrivits på vissa alternativa sajter om detta. Att man kan alltså sammansmälta vissa gener. Man kan få vissa gener. Man kan med gener. Det vet ju när det gäller födan. Genmanipulerad föda. Mm. Vi har genmanipulerat vissa djur, grisar, höns till exempel, och även vissa insekter har man genmanipulerat. Det kan man göra. Man kan också genmanipulera människan. Och det finns ambitioner att göra detta. Om man lyckas, det vet inte jag, men det finns sådana ambitioner. Och det han talat om, som jag nämnde, Ray, ska väl komma på det.
Ray Kurzweil. Jag kan inte uttala.
Ray Kurzweil, ja just det. Och han var deras AI-chef. Och han har skrivit en bok om detta. Mm. Hur han vill skapa en människa 2.0 genom att sammansmälta datorkunskapen med människans medvetande, det andliga. De kan alltså påverka människor. Och det är antagligen därför som Bill Gates har ett så stort intresse i att detta sker. Så. Bill Gates är ju hela tiden överallt och berättar om att vi ska få en tredje våg, vi ska få en andra våg, en tredje våg, en fjärde våg, en femte våg, och vi ska vaccineras en gång i halvåret och så. Det tror jag, jag tror att Bill Gates har stort
inflytande i det här.
Stort inflytande. Jag tror att det finns människor som vill göra de här sakerna.
Ursäkta Sture, man kan inte alltid räkna med allt. Solen kom idag och jag vet inte hur jag... Jag har varit med om det nyligen. Jag ska bara dra för så att inte jag är helt bländad. Vänta.
Gör det, ja.
Så, sånt kan hända. Så det blir lite bättre i alla fall. Men du har, vi fortsätter här med nästa, Nicka. Du har skrivit en som injektionerna som biologiskt vapen.
Ja.
Ja.
Ja, vad ska man säga? Det är ju detta att jag har ju den åsikten idag och den har jag läst mig till och det är att den här virus som vi har, det är ett artificiellt skapat virus. Det vet man ändå på flera olika sätt. Framförallt är det så att den vetenskapsjournalisten Nicholas Wade som ägnade ett helt år att spåra upp detta. Han var ju redaktör för Science under 76-82, för Nature 72-84 och sen för New York Times ända till 2012. Mm. Han är mycket duktig undersökande journalist. Han skrev ett väldigt långt stycke som jag har på min hemsida, eller i alla fall länken till det, jag som har översatt det stycket till svenska, som visar precis att det här har alltså kommit från Wuhan-labbet och det är skapat i den här gain of function forskning. De ska alltså göra ett monstervirus. Mm. Och många viskons som är med om detta att de vill göra ett monstervirus därför att om man kan behärska ett monstervirus så kan man behärska detta om det skulle någon gång skulle uppträda i naturen. Så att det finns alltså säkert goda intentioner bland många forskare för att göra detta. Se hur långt man kan komma och hur man sen skulle kunna motarbeta svåra virussjukdomar genom att ha den här kunskapen. Problemet är att det kan ju komma ut det här viruset. Flera virus har slunkit ut sedan 60-talet och infekterat, skapat epidemier. Så det finns och det är det som har skett i Wuhan-labbet här. De flyttade över den forskningen från North Carolina och Paul Barrick 2017.
Till Wuhan.
Ja, till Wuhan. Ja. Han, Paul Barrick som han heter, han har alltså instruerat den här doktor Qi Chen Li, en kinesisk kvinnlig forskare, lärt upp allt detta. De kan alltså idag, vi har ju kunskapen idag att kunna klippa och klistra. Mm. Hon är den franska kvinnan som fick Nobelpris för 2 år sedan tror jag, som arbetar i Umeå på Umeå lasarett. Det är mycket enkelt att klippa och klistra i de här virusen. Det kan man göra. Man kan konstruera en virus och sätta ihop olika delar. Och det har man gjort där. När jag säger biologiskt vapen så är det faktiskt 9 med att det kommer ut där. Om det nu skedde med intention eller oavsiktligt så har det skadat hela västvärlden väldigt mycket. Mycket mer än det har skadat Kina till exempel. Mm. Det har skadat hela västvärldens ekonomi och väldigt många, inte bara människor som har dött utan ekonomierna. Det har dragit med sig väldigt mycket och då blir ju detta som ett biologiskt vapen. Man behöver inte föra krig på annat sätt. Det finns ju en fientlighet mellan det kommunistiska partiet i Kina och västvärlden. Och det kan man säga att den här pandemin har spelat dem i händerna väldigt mycket.
Men det är enorma pengar. Med anslag på 80 miljoner dollar.
Ja. Ja. Jag kan inte värdera det. Jag kan inte värdera det.
Men du nämner även här Dr. Fauci och Peter, jag kan inte uttala honom, Dasnak.
Dasnak heter han, ja.
Och där, för jag vet ju att det har framkommit väldigt mycket bevis.
Ja, jag har följt senatsförhören på detta.
Mm.
Och speciellt doktor Rand Paul är ju läkare, han är öronläkare och med lång erfarenhet. Hans pappa var Ron Paul, var också läkare. Och hans förhör med doktor Fauci och flera andra saker har klarlagt detta. Att de har haft en så kallad gain of function. Och det är ett oansett namn, men gain betyder att skapa en vinst, alltså en elakhetsvinst, göra i så elakt som möjligt. Det har de försökt göra, kanske med goda intentioner. Jag vill inte säga något, det vet inte jag, men den var i alla fall farlig. Och det har framkommit att de gjorde detta, och den pengarna gick alltså från NIH, alltså amerikanska institutet för detta, gick via något som heter Eco Health Alliance, där Peter Dutchak var chef. Och han satt faktiskt innan pandemin, han satt faktiskt i en tv-studie i december 2019 och skröt om detta, hur man kunde göra med virus. Och jag råkade faktiskt se den, det var upplagt på YouTube, jag råkade faktiskt se den när han satt och skröt om hur man skulle kunna, lätt kunna göra virus farliga, jättefarliga.
Ja, men du säger ju här, men de här senatsförhören, de är offentliga, de finns, och ändå så känns det som att det här vi sitter och pratar om det på en kanal som är, den är inte jättestor liksom, men vi ser inte på nyheterna, vi ser inte. Utan Fauci är fortfarande the good guy.
Ja, det tror jag. Jag tror att nyheterna är... Jag tror att alla nyheter är ganska styrda idag.
Mm.
Även svenska. Jag tror att det bestäms vad man ska prata om. Det är klart att de kan göra den värderingen. Journalisterna kan säkert göra detta, den värderingen att vi ska inte ta upp detta. Det är inte intressant. Vi andras också, men vi prioriterar. Mm. Det kan finnas så. Men jag tror att när man tänker på i världsskala, så är det väldigt mycket som inte kommer upp i svensk tv. Och inte heller i amerikansk tv. Vissa kanaler kommer upp.
Mm.
Och därför tror jag väldigt mycket på, jag tror väldigt mycket på de här alternativa kanalerna som du nu har. Jag tror att den typen av journalistik som vi har haft i alla år, att man sitter kring en redaktion nära till tryckeriet och så, det var ett behov man hade när man tryckte papperstidningar och så.
Mm.
Och när man inte hade dator. Idag finns inte det behovet, efter du kan sitta på Hawaii och skicka en artikel som trycks i Stockholm med en knapptryckning. Va? Vi har inte den behovet av att ha en fast stab som en redaktion. Vi kan sitta överallt i världen och trycka ut våra artiklar. Så att det här med enskilda kanaler och även tv-kanaler, det är det som kommer att komma.
Mm.
Så jag tror den här tiden när man har... Jag ser nu på Fox News till exempel, jag har tittat en del, några av dem som de haft, och de är utsparkade. Jag kommer inte ihåg vad han hette, en av deras ledande, han skapat en egen kanal. Och hon som heter Megyn Kelly, som inte fick den lön hon ville, gick till MSNBC. Och så blev hon av med jobbet, men hon skapat en egen kanal. Och det är ju det som kommer att komma. Folk kommer att skapa egna kanaler. Och jag tror mycket på detta. Jag tror att det är detta som kommer att komma. Folk kommer att kommunicera på det sättet.
Ja, och jag menar någonstans i det här så får jag ändå en känsla av att många känner på sig att någonting inte stämmer i allt det här.
Ja, det är det. Och det, jag tror att den känner, det är ju så här, när vi hade svininfluensa injektioner eller vaccinationer, så avbröt man dem när 53 personer hade dött. I USA. När 53 personer har dött i USA så avbröt man dem i sjukvården, så att de var farliga. Idag kan man säga rapporterar det VAERS, som är där biverkningscentralen för rapportsystemet, där Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS kan sätta. De har rapporterat att med detta vaccination har det nu dött 18 000 personer i USA. Så jämför nu 53 mot 18, men det finns inga som helst tecken på att man vill avbryta det. Det finns enormt med biverkningar, och vi vet när det är biverkningar att man har räknat med, finns flera artiklar skrivna, att upp till 1-10% av de biverkningar som man har på mediciner rapporteras, det vill säga mellan 90-99% rapporteras aldrig.
Nej.
Och det gäller inte bara den här situationen, det gäller andra situationer. Jag har varit på sjukhus och tittat på och sett olika biverkningar av andra mediciner som jag vill att, så ska man inte rapportera detta. Nej, de har inte gjort detta. Så det är inte så vanligt, att det är byråkratiska att rapportera, och vissa saker är ändå kända, så behöver man inte rapportera. Så att rapporteringsfrekvensen är ganska låg. Mm. Och det tror jag beror också på att man ser det man vill se. Vi människor ser ju bara det vi vill se, det vi förväntar oss att se. Och det man inte förväntar sig att se, det ser man inte, heller. Så att när man nu talar om 18 000 döda av vaccinationer i USA, så vet vi att det är en underrapportering. Hur stor den underrapporteringen är, det vet vi inte. Många talar om 50 000, många talar om mer, men jag har inte en aning. Vi vet att de har rapporterat upp till 18 000 döda av vaccinationer. Som är direkt relaterat till vaccinationen. Mm. Om man jämför då med 53 på svininfluensa, så tycker man att något står inte rätt till det.
Ja, men så är det. Och jag tänker på Per Shapiro som har gjort ett utmärkt program på Folkets Radio om detta. Där han också kontaktar Läkemedelsverket åtskilliga gånger för att få ut de här rapporterna. Där han också följt upp ett speciellt fall där läkaren har skrivit jättetydligt att han anser att det här dödsfallet är en biverkning.
Mm. Ja.
Och trots att han till slut liksom får ut papper, så finns inte den här personen medrapporterad.
Nej. Det är väldigt konstigt.
Mm.
Det är väldigt konstigt.
Mm.
Svårt att förklara. Jag måste säga att det är svårt att förklara.
Mm.
För jag tror nämligen att de allra flesta personer som är inblandade i detta, de är hedliga personer.
Mm.
De vill väl. Jag har väldigt svårt att tänka mig att varken politiker eller läkare eller de som tar att de är ohedliga. Detta. Mm. Jag tror
inte. Nej, men jag bara säger, men någonting har ju uppenbarligen hänt på vägen.
Ja.
Och jag menar, läkaren har ju skrivit det han har skrivit och det han är övertygad av. Så det är ju inte läkaren i det här fallet.
Nej.
Utan läkaren har ju rapporterat. Så att, och jag vet inte. Jag vet bara att någonting, liksom, det är ett stort frågetecken.
Ja.
Men jag vill ta upp nästa, och det är ju barn och injektioner.
Ja, jag vet inte. Det är ju så här, barnen har ju inte blivit sjuka överhuvudtaget här. Väldigt få. Det är ju 99,999 eller sådär, någonting sånt där av barnen klarar sig från att de får inga symptom, de blir inte sjuka.
Mm.
Och då frågar man sig, med den här biverkans bakgrund som jag har beskrivit på mina sidor, jag är väldigt skrämd för detta, då förstår inte jag varför man ger sig på att vaccinera alla barn.
Mm.
När de inte ens blir sjuka. Det är ganska bra att de blir smittade och att de får en immunitet. Jag tror att barnens immunitet är väldigt viktig. Vi har ju Ann-Katrin Engvall som är immunolog som hela tiden hävdar detta, att det är väldigt bra med en utbredd immunitet. Att barnen skulle få sjukdomen, när de inte får symptom så får de immunitet och de kommer inte sprida det vidare, utan det kan vara ett skydd mot spridning av detta.
Mm.
Man har ju tvärtom försökt hindra detta. Så jag förstår inte detta behov av att vaccinera barn. Mm. Jag förstår inte detta. Därför barn är ju, jag har ju beskrivit i de här biverkansprofilen som jag kallar det för risker med vaccination. Jag refererar ju till studier och gått igenom väldigt, väldigt mycket. Och som du läste så är det så att det både spikprotein som sådant och antikropparna kan ge olika biverkningar. Vi vet till exempel att och det är en av orsakerna också att vi vet att det här är inte naturligt framkommet virus utan konstruerat. Vi vet ju att 60 av de här delarna av spikproteinet har identiska delar med delar av våra proteiner i mänskliga kroppen. Det innebär att det bildas antikroppar mot 60 delar. Det kan finnas 60 olika autoimmuna sjukdomar som kan skapas av det här vaccinationen.
Mm.
Det påverkar både hjärnan, 8 proteiner, mycket viktiga proteiner i hjärnan kunde påverkas. Blod-hjärnbarriären, blir genomsläpplig. Liksom. Det vet vi också. Vet att det påverkar energibildningen, det som kallas mitokondrier, det som är energisystem. Vi vet hur det slår ut mitokondriernas energibildning, både i hjärtat och i andra organ. Vi vet att det påverkar TPO, det som kallas tyrolea peroxidas, som har med sköldkörtelfunktionen att göra. Folk blir trötta. Ja, det är alltså mängder av biverkningar som man kan registrera. När det gäller barn, vi vet att det är växande hjärnor. Vi vet inte hur det påverkas av detta, av de här autoimmuna delarna som man kan gissa sig till. Vi vet inte hur det blir med dem, vi vet inte hur lång tid det tar heller. Men det är en stor risk att de här barnen utvecklar autoimmuna sjukdomar. När 60 av våra proteiner i både hjärna och överallt har så kallade epitoper i de här spikproteinet som bildar antikroppar. Så jag tycker det finns en väldigt stor risk med detta. Och jag förstår inte varför man är beredd att ta den risken. Med tanke på att barnen ytterst sällan blir sjuka.
Men det man gör, det är ju att man jobbar ju jättehårt för att få barnen att ta. Och det senaste jag fick i morse, det var ju att man har beslutat att sätta ut väktare på skolor. För att förhindra föräldrar som kommer och ställer frågor eller som... Ja.
Oj.
Ja. Där är vi nu.
Ja. Någonting är väldigt, vad man säger på engelska, någonting är väldigt skumt här alltså. Mm.
Ja, men sen så en sak, det här lilla Aktuellt. Så var det ju en läkare som hon uttalar sig. Och hon säger verkligen väldigt, väldigt små risker med den här injektionen. Ja. Och verkligen med betoning på väldigt, väldigt. Och då tänker jag, kan man med gott samvete säga det? Är det sant? Är det sant att säga det? Att det finns väldigt, väldigt små risker att ge den här injektionen till små barn.
Nej, det visar sig. Om man tittar på de här biverkningsrapporterna till exempel som VÄRS har, så är det ju inte små risker, det är väldigt stora risker. Mm. Det är väldigt stora risker, faktiskt. Mm. Men jag tror att det finns, jag tror att det är så här att man är inställd på. Man ser det man vill se eller det man förväntar sig att se. Vi har idag en väldigt positiv inställning till vaccination. Och det har jag också alltid haft. I USA till exempel så är det så att barn innan 18 års ålder har fått, jag tror det är 79 olika injektioner i USA. Det är inte lika mycket, men vi vaccinerar för väldigt, väldigt mycket. Och jag har alltid haft en väldigt positiv inställning till detta. Och jag är vaccinerad för allting. Jag är inte en antivaxare kan man säga. Men utan att ha tagit alla tänkbara vaccinationer. Jag har aldrig haft några biverkningar. Men jag har fått med en liten tanke sedan när jag gick igenom historiken över smitthålsvaccinationen. Som jag alltid trott var vaccinations-Rolls-Royce. Alltså. Och gick igenom. Det var inte alls så som jag tänkte. Jag vet inte om jag läst den på min hemsida, men det var inte så som jag tänkt med detta. Jag fick en mycket mycket mer negativ inställning till smittkoppsvaccinationen än vad jag har. Och det var, visade sig att det var inte smittkoppsvaccinationen som hindrade som tog död på den, utan det var enklast och det var hygien. Tidig rapportering, isolering och hygien. Mm. Det som kallas Lester-modellen som kom i 1908 tror jag det. Då började med detta. Och det var det som fick slut på smittkoppsvaccinationen. Hade inte alls den betydelsen, utan spred smittkopparna snarast. Men det vanliga, enkla medicinska, tidig rapportering, isolering och hygien, det var det som tog slut på detta.
Mm. Du är inte den enda läkaren som jag har hört säga precis det. Att jag har varit 100% för. Ja. Men eftersom det här hände och jag började läsa på
Ja.
Så nu känner jag mig lite tveksam.
Ja.
Ja.
Ja, jag kan säga att jag är inte tveksam till alla vaccinationer, för jag vet ingenting om dem. Men jag kan säga att jag tror inte att vaccinationer är lösning på alla infektioner, framtida infektioner. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag tror inte man ska hålla på att vaccinera för allt möjligt. Det tror jag inte. Men detta är vad jag tror. Jag har inga belägg för detta. Detta är vad jag tror. Jag tror att vi har andra metoder idag att komma till rätta med infektioner. Mm. Och de saker jag tänker på, det är bland annat D-vitamin. Alltså solljuset har en sån enorm betydelse. Mm. Och det har jag aldrig förstått som doktor förrän på senare tid. Det sista 1,5 år när jag har läst på den här litteraturen. Jag har alltså jobbat som läkare sedan mitten på 70-talet. Och aldrig vetat hur viktigt det var med D-vitamin eller solljus för hälsan. Mm. Det har jag lärt mig efter min pensionering. Och då är de sakerna visar sig vara enormt viktiga när man går in i litteratur. Det finns idag 24 000 studier som berättar om D-vitaminens effekt. Och de som kommit från 2000 handlar om immuniteten. Och det är saker som jag aldrig har känt till. Och jag tror att de flesta doktorer känner inte alls till detta. Jag visste heller ingenting om C-vitamin. Mm. Och det har jag lärt mig de sista 5 åren, kan man säga. Så att det finns många, jag ska också flytta mig lite grann, tror jag ska göra nu kanske.
Ja, men samma uppstod för mig. Ja. Men vilken gåva, Sture. Att du ändå, jag menar, jag tänker så här att det är ju det livet handlar om. Att lära sig saker och få ännu mer kunskap.
Ja, det är roligt.
Mm.
Jag tror personligen idag kan man säga, jag tror att medicinen kommer att spåra in på ett helt nytt spår. Mm. Och det beror lite grann på de unga doktorerna, hur gör de det. Men jag tror att medicinen kommer att spåra in på våra grundläggande kunskaper om citroncykeln och elektrontransportkedjan. Och de naturliga ämnena som D-vitamin, C-vitamin, zink, magnesium. Alltså, det här finns enormt mycket vetenskaplig kunskap, men doktorerna kan inte detta idag. Därför att de har glömt ganska mycket av detta. Jag säger enstaka doktorer kan ganska mycket, men merparten av doktorerna, de är mer inriktade på de droger som kom från läkemedelsindustrin. Alltså artificiella droger. Jag tror att det finns en enorm potential i vad man äter och de här spåren och så. Där tror jag att kunskapen kommer att öka. Måste jag flytta mig lite grann här? Får jag det? Jag tror att jag gör det.
Ja, det går jättebra. Mm.
Om jag sätter mig så, är det bättre det?
Mm.
Nej, det var inte. Var det så då? Så bättre, va? Mm.
Men
ja, så jag tror att det är så.
Solljus, ja. Mm. Så fick du massor med sol på dig.
Ja, just det. Ja, nej, jag tror att medicinens framtid är ljus, alltså. Och men vi jag tror att man kommer att spåra in på väldigt mycket av vad man äter och alla de här enkla sakerna. Sol, salta bad och frisk luft, som man säger. Det är viktiga saker. Så jag tror det.
Ja, vi är infertilitet.
Ja. Det kom ju en rapport nu från Japan som visar att de här spikproteinerna och de här, det var inte bara utan det var faktiskt från jag tror det var AstraZeneca eller Johnson & Johnson, så var det deras preparat, deras lipidbubbla som de har lagt in sitt vaccin i, den ansamlades hos äggstockar och testiklar i väldigt hög utsträckning. Och frågan är hur det påverkar fertiliteten, det vet inte jag. Jag tror inte det är inte riktigt klarlagt ännu. Ska se. Ja. Ja. Ska jag sätta mig. Så. Det är inte riktigt klarlagt ännu. Så jag vet inte riktigt. Man kan tänka sig att de här vaccinerna ansamlas i ovarierna, så kan de alltså påverka fertiliteten. Det vet inte jag. Han som heter Mark Gidon, han var ju vicepresident i Pfizer till 2011 tror jag. Han har gått ut och sagt att, det har en väldigt negativ effekt på kvinnlig fertilitet. Därför att det har en epitop som man kallar. Epitop betyder då att du har aminosyror i rad. Så det är väldigt han visar då att den här vaccinet, spikproteinet, hade en del av spikproteinet påminde om syncytin 1, syncytin. När vi läste medicin 60-talet så började vi alltid vår medicinstudie med fosterutveckling och fick vi lära oss om syncytiotrofoblast, alltså det första som bildas med livmoderkaka, syncytiotrofoblast. Syncytin 1, då är ett protein som måste till för att man ska kunna bilda en livmoderkaka. Och han påstår då att den här syncytin fanns alltså i spikprot och därför skulle ge upphov till antikroppar mot detta. Vilket innebär påstår han då att kvinnan skulle bli infertila. Presstalsmannen får Pfizer och hon förnekar detta. Hon sa att det är sant att det finns en likhet mellan, men det är bara 4 aminosyror. Normalt kräver man åtminstone 5 för att man ska få en stark bindning, men hon sa att det var bara 4 så det är omöjligt. Frågan står här, det vet inte jag. Det är inte bevisat idag att det har en effekt. Och det man får vänta tills det kommer ut, tills man får det. Men jag tror att det finns en risk. För att det finns en risk. Och det är den risken som egentligen oroar mig nästan mest av allt. Alltså, att det skulle kunna påverka fertiliteten. Och det är klart att det finns folk som går och säger det är inte så. Nej, inte bevisat ännu. Det är jag med om. Det är inte bevisat ännu. Men det kan vara så.
Men om jag då liksom tar tillbaka till svininfluensan. Så har du 53 personer.
Ja, som dog. Ja. Som dog.
Ja, precis, som dog.
I USA var detta. I USA, då avbröt man alla.
18 000.
Ja, det var de sista siffrorna från världen. Och, ja. Och vi vet om dem att de i alla fall underrepresenterade. Det är en underrapportering, det vet vi. Hur stor den är, det vet vi. Ja.
Och då tänker jag bara att det finns läkare som tvivlar och som faktiskt är osäker på om det här kan ge infertilitet. Ja. Borde ju vara nog för att dra tillbaka det här, kan man ju tycka.
Ja, jag tycker man ska ha en väldigt försiktighet här, måste jag säga. Vi vet ju när det gäller gravida kvinnor att de ska undvika att äta allting som man inte har klarlagt att detta är helt ofarligt att äta. De undviker ju alla möjliga mediciner idag. Men när det gäller vaccinationer så har man ingen spärr alls. Utan säger att de ska vaccinera sig. Jag tycker att detta är väldigt oklart. Och anledningen till att jag tycker detta, det är ju detta att vaccinationen innehåller ju de saker som du får av själva sjukdomen covid-19. Du får spikprotein, du får antikroppar. Det är precis det man har i covid-19. Du har spikproteiner och du bildar antikroppar. Därför blir du sjuk. Nu gör man detta med artificiella medel. Man gör en injektion och då får man spikproteiner och så får man antikroppar. Och båda de här sakerna är skapade på ett sådant sätt att de skapar kan skapa immunitet i autoimmuna sjukdomar. Kan skapa skador. Och det har man visat vissa studier. Ja, det var inte världens bästa plats. Okay.
Det var det en stund. Ann-Katrin Engvall pratar ju om det här. Ja. Att injektionerna kan bidra till en utstötning av fostret.
Ja.
Så att,
ja, det är nog detta med syncytin då, alltså att det skulle kunna vara det här proteinet som bildar livmoderkakan. Om det finns likhet med, och det erkänner man då att det finns likhet när det gäller 4 aminosyror. Men det skulle krävas 5, 6, 7 kanske, och vi vet inte hur det står till med den frågan. Det vet men de har erkänt då att det finns en likhet mellan syncytin 1 och spikproteinets epitop här. Den kanske är 5, den kanske är 5, jag vet inte.
Ja, och ändå tänker jag, så har jag liksom suttit och tittat på län efter län hur man godkänner att ge de här injektionerna till gravida. Jag vet liksom inte vad jag ska säga om det. Det är så här, jag personligen tycker jag att det är hemskt.
Jag pratade med en doktor igår faktiskt som jobbar på IVA. Han sa att det var inga patienter på IVA nu med covid-19. Inga patienter på hans sjukhus där han är. Och då får man säga, ja, är inte den här perioden över då? Varför ska man så mån om att vaccinera när det inte, folk inte blir så sjuka? Vi har inte haft någon överdödlighet på 2020, man tittar på de siffrorna. Det var personer som dog, medelåldern var de över 84 år, det var svårt sjuka patienter som dog. Medelåldern på de som dog, det var över 84 år.
Mm. Och det är ju precis, ju över den genomsnittliga
medellängden. Ja, det är det.
Och det...
Man kommer osökt in på de här tankarna om det som Ray Kurzweil pratar om nu, detta med att skapa en människa 2.0. Alltså, man kommer osökt in på detta.
Mm.
Det är i alla fall jag gör det. Och man får läsa hans bok och gå igenom vad han...
Ja, vi har gått igenom... Informerat samtycke vill jag ändå höra dig säga några ord om. Var står vi i detta? Jag menar, för inte så länge sedan så visste ju faktiskt inte, nu tycker jag ändå att det börjar sprida sig, liksom, att folk börjar få ett hum om vad informerat samtycke är.
Detta görs ju på forskningsbasis. De här informationerna görs på forskningsbasis. Det är ju en emergency, som man säger, det är ett nödgodkännande. FDA har aldrig godkänt detta. De hade ju messenger RNA-vaccin på djur på 2002. De djuren dog ju i stor utsträckning. De blev väldigt sjuka i alla fall. Och alla dog inte direkt, men de blev svårt långsjuka. Så det fick ingen godkännande. Så det är ett nödgodkännande. Och därför görs detta på forskningsbasis. Jag tror det är Magnus Bylund som sa att det är fas 3-studier här. Och i alla forskningsstudier ska man ha informerat samtycke. I all forskning som vi gör går ut på att man har en etisk nämnd. Och då patienten ska ha väldigt, väldigt noggrann information om vad det finns för biverkningar. Och så ska patienten själv godkänna detta och skriva under detta. Detta görs inte idag.
Nej.
Detta görs inte alls idag.
Jag är inte jurist på något sätt och du är läkare, men är det förenligt med lagen? Om någonting är på ett försöksstadie så borde man väl bli informerad om det så att jag kan tacka ja eller nej.
Ja. Ja, jag vet inte, jag kan inte de här lagarna, men jag vet ju bara när vi på forskning, när man forskar så är det väldigt noga att man har de här, man har ett etiskt godkännande från etisk nämnd. Och sen, och då har man också skrivit i den etiska godkännande vad man informerar patienten om. Vad får patienten veta? Det formuläret är skrivet exakt så här, detta informerar, och då godkänner de detta om de tycker att det ska godkännas. Och sen får patienten detta, han ska ha en muntlig information och han ska ha en skriftlig information och han ska skriva under detta. Detta gäller all forskning.
Så det borde ju rimligt, om man nu ska prata om rimlighet, liksom, vad är rimligt? Så låter det ju som att det vore rimligt att det gäller även nu.
Ja, det ska gälla nu, för det är just på forskningsbasis, har givits på forskningsbasis hela tiden.
Och då tänker jag även med barn, med våra barn här nu. För att den injektionen som ges till dem, är väl även den på försöksstadie?
Ja. Jag vet inte, de pratar ju nu om att de har ett FDA-godkännande av ett Pfizer-preparat, men efter jag förstår så är det inte exakt samma vaccin, utan jag kan inte detta.
Nej.
Man kan inte detta.
Mm.
Jag vet heller inte detta, jag har inte följt detta. Det finns doktorer som följer detta mycket noggrann vad jag gör. Så jag vågar inte uttala mig det.
Nej, men det är viktigt att det man... Det är intressant att vi sitter och talar här om rätt och fel. Att vi vet. Så.
Ja.
Och sen så kan läkaren stå i Lilla Aktuellt och säga att det är en liksom, väldigt, väldigt liten risk.
Ja.
Ja. Så. Ja, jag vet inte. Det... Vi... Ja, jag... Och jag vill bara säga till alla ni som tittar, gå in och läs Stures blogg. Alltså det finns så mycket som helst. Så det är ju en noveller du har skrivit. Men jag menar, du har ju också gått igenom väldigt noga. Och jag menar, vill man läsa på och lära sig ännu mer, så du har ju gått igenom här risker också med injektion.
Ja, det är potentiella risker kan man säga.
Ja, precis.
Och det baseras ju på vetenskapliga studier. Jag hänvisar hela tiden till vetenskapliga studier här. Mm. Och i de referenser jag har givit så finns ytterligare referenser. Så jag har inte givit en lång referenslista, utan enstaka referenser. I dem finns det ytterligare referenser. Men jag har varit väldigt noga med att det som står där, det täcks upp av det de har gjort och det de har visat.
Mm.
Så det, jag tror det är oerhört viktigt. Mm. Det finns väldigt mycket tyckande och så, och jag försöker hålla mig från detta, även om jag tyckte en del saker idag. Mm. Man får säga att det jag tror och jag tycker, det är tro och tyckande. Och men det jag har skrivit om de här sakerna, det baserar jag på vetenskapliga artiklar. Mm. Jag tror det är jätteviktigt.
Ja, men om vi summerar liksom det här, och jag tänker ändå att hur viktigt det är. Jag gjorde en intervju med en läkare faktiskt här på förmiddagen. Mm. Och då så nämnde hon tre saker som är gemensamt då för sjukdomar. Och det är obearbetade känslor, stress och näringsbrist.
Ja.
Och jag tänker så, vi har ju gått igenom det faktiskt. Vi har ju pratat om näring och sol alltså vad vi behöver, att det finns. Man kan injicera C-vitamin. Det finns många sätt. Men också känslor, tänker jag. Och då vill jag gärna avrunda det här med att sprida hopp. Så här, på vilket sätt kan vi hjälpa oss själva?
Jag är inte pessimist när det gäller utvecklingen. Jag är optimist. Jag tror att det här har lärt mig väldigt mycket nya saker, och jag är övertygad om att väldigt många människor kommer att lära sig mycket av detta, och jag är mycket hoppfull för framtiden, även för barn och barnbarn. Mm. Jag tror att vi lever en väldigt turbulent tid, det tror jag vi gör. Men jag tror att vi kommer att komma ut på fötterna. Och jag tror att de här farhågorna som vi har när det gäller mycket saker, de tror jag kommer dels komma på skam.
Mm.
Det tror jag. Så att jag tror att man ska ha en hoppfull inställning. Jag tror att vi lever det. Jag måste säga, jag var ateist under hela nästa större delen av mitt liv, men under senare decennierna så har jag svängt ganska mycket, beroende på att jag hade mycket att göra med barn som dog och kom in på det som kallas nära dödenupplevelser, sådana här saker. Så jag har svängt ganska mycket när det, och jag tror att jag är hoppfull, alltså. Jag tror att detta kommer att blir bra. Alltså. Men jag är orolig över, jag ska inte säga orolig, folk får engagera sig, och det är det viktiga.
Mm. Men det kändes som att jag sitter och pratar med Sture Blomberg 2.0. Nej, men det låter som att det har hänt dig väldigt mycket saker som så livsomvälvande.
Ja, det kan man säga. Jag brukar säga så här att jag bryr mig inte så mycket om folk. Folk har för åsikter förändras. Mm. Människan har en viss karaktär, och jag har i mitt liv haft helt andra åsikter än vad jag har idag. Men jag har alltid varit densamma. Alltså min karaktär har varit densamma. Mm. Men åsikter kommer att gå beroende på hur mycket vi lär oss och så. Mm. Jag en gång i tiden så var jag ganska fullfjärdad ateist, som många är. Det är jag inte alls längre idag. Utan jag tror både på ett liv efter detta och så att jag är inte bekymrad i den delen. Och du frågade det här med modiga människor, hur vågar du? Ja, därför att jag finns ingen anledning att vara rädd. Alltså. Jag tror att feghet, det är ingen bra egenskap i något sammanhang, och det är inte för någon människa. man ska inte vara dumdristig, men man ska inte heller vara feg. För då får man leva med krökt rygg. Alltså. Och det finns egentligen inte särskilt mycket att vara rädd för, tror jag. Egentligen. Så att det är svar på de frågor som du ställde skriftligt här. Så jag, jag tror att när folk... Ja, de slutar vara rädda. Vi får inte vara rädda.
Men det är ju ett fantastiskt avslut, en avrundning. Jag pratar ju om att vi har två grundkänslor, kärlek och rädsla.
Ja, det är sant. Det.
Att gå in i kärleken och känna efter, liksom, vad kan jag göra?
Ja, just det. Det måste man, det finns en intressant, jag tittar ibland på YouTube och tittar på andra sidor. Det finns en kvinna som har en egen kanal som heter Wanda Alger, wandaalger.me, och hon är ganska intressant för hon berättar mycket om sina drömmar och hon skriver ner dem. Och då skriver hon skriver ner, ibland tittar på henne, hon är mycket energisk, hon är en kristen person då. Jag är ju inte alls organiserad på något sätt, jag har ingenting med, jag är en slags fri kan man säga, fri kristen kan man säga. Men hon skriver ner sig och berättar honom om, och det är väldigt intressant. Och i en av de drömmarna så berättar hon då att hon såg två drömmar den natten. Och en av drömmarna var att hon satt vid ett podium och det var en väldigt massa folk där. Det skulle vara en ansamling, det var en slags föreläsning eller tillställning. Så var det folk satt sig överallt, men det var några platser längst fram då som ingen kom och satte sig. Och då... Och hon undrar över detta i sin dröm då, så sa Gud till henne att ja, men de platserna är för dig alltså. Du måste ta plats. Du kan inte stå bak till i mörkret och gömma dig, utan den platsen är reserverad för dig. Du måste kliva fram. Du måste kliva fram. Och så är det med många människor idag. Vi måste kliva fram alltså. Och ta plats.
Tack Sture. Verkligen.
Tack själv.
Ja, men då känner jag så här, finns det inte så mycket mer att säga? Så att,
nej,
Ja, nej men, så jag avslutar om det här. Häng kvar. Så,
ja.
Tack alla ni som har tittat. Så. Ett fantastiskt avsnitt.
Tack ska du ha själv.
Tack.